We'll make the editing.
Ja, är det igång? Ja, det verkar vara så. Förlåt. Det är alltid spännande att predika. Man, för mig funkar det så att jag får ofta en tanke. Det är ju så, jag vill säga du också, att du går och funderar på saker som rör Gud. Det är honom vi lever, rör oss och är till. Så att vi tänker och vi funderar och vi mediterar över Gud. Så är det. Det var en sak som hade liksom legat där ett bra tag som jag gick och funderade på. Och så får man tillfället och då anar man ju att Gud har förberett och Gud har talat på något sätt. Då får man plocka upp det och så får man be om Herrens ledning. Så får vi se hur det blir. Jag predikar i tro på min frälsare så att säga. Ove, det blir lite PowerPoint. Kan du ta lite PowerPoint, Ove? Han vill ju skriva anteckningar. Vi ska börja här i Romarbrevet 1:16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och verksamt. Vi tackar dig, Herre, för att du uppenbarar dig i ditt ord och att du kommer till oss genom ditt ord, Herre. Vi ber att den här dagen ska få vara en dag då vi får dricka av det levande vattnet och vi får äta de där märgrika rätterna. Och jag ber att det som vi får samlas kring här den här stunden, att det får bli liv. Det får bli någonting som tillför kraft i våra liv och som också blir till ditt förhärligande när vi lever bland människorna. Jag ber så i ditt namn, Jesus. Amen. Amen. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Vi ska tala om rättfärdighet. Och när man ska göra det så måste man rikta blicken mot Gud. Du kommer att förstå det lite längre fram. Och ställa sig en fråga, hur är Gud? Hur är Gud? Hans karaktär, hans personlighet. Och vi vet ju att han uppenbarar sig i sitt ord. Han träder fram i sitt ord. Och när vi öppnar Bibeln och börjar läsa så framträder det karaktärsdrag som Gud har. Och ett av de mest tydliga karaktärsdragen, det är helighet. Nu skulle vi prata om rättfärdighet, säger du. Ja, vi kommer till det. Men att Gud är helig, det är någonting som kommer fram gång på gång på gång på gång i Bibeln. Det var Olof Edsinger som hade skrivit igen i sina böcker att han hade hört att någon annan hade sagt att det förekommer 600 gånger i Bibeln. Jag vet inte, men det är väldigt genomgående att Gud är helig. Och det är det karaktärsdraget som framträder tydligast faktiskt. Sen vet vi till exempel att Gud är kärlek. Det är han ju också. Men det står bara ungefär två gånger i Bibeln. I Johannesbreven. Men att Gud är helig står över 600 gånger. Och ett av de ställen där det står, det är här från Jesaja. Året då kung Uzzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer, änglar alltså, stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte i sina ansikten, med två täckte i sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrpostarna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Johannes skriver ner i Uppenbarelseboken så här. Var och en av de fyra varelserna han får se, han är i himlen och får se vad som sker där. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Så Bibeln talar om att Gud är helig. Vad betyder då helig? Ja, ren tänker jag. Helig betyder ren, obefläckad. Men det betyder också att genuin, homogen, obeblandad. Johannes skriver i sitt första brev att Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Så han är inte både mörker och ljus. Han är inte både god och ond. Han är homogent, god och han är ljus. Men han är också helig, står också för att han är särskild från det skapade. Han är oskapad. Ingen har format Gud. Han är utan början och han är utan slut. Det där är svårt att greppa, men Bibeln säger så. Det ingår också i begreppet helig. Och just för att han är helig så är han också rättfärdig. Man kan använda ord om Gud som han är rätt. Eller han är korrekt. Rak kan man säga. Och han är det inte för att någon har förklarat honom sådan. Det är ingen som har bedömt Gud och sagt: ja, du är rätt, du är korrekt, du är rak. För det blir väldigt svårt att göra. För att Gud är referenspunkten. Hur skulle man kunna mäta Gud när det är han som är referenspunkten? Han är den som allt bedöms efter. Och han är den som bedömer allt. Jag ska förklara det där med en liten enkel bild. Jag är själv sån där så jag måste ha lite hjälp att tänka med bilder och lite sådär. Och som med alla bilder och alla liknelser och sådär så är den ju inte fullkomlig. Men den kan hjälpa oss att förstå. Det här är ett lod. Ett muralod. Och det använder man ju när man vill få en rak linje. En lodrät linje. Och man kan säga så här att den här linjen eller det här lodet, det får representera Gud. Nu svajar det lite, det gör inte Gud. Tror jag inte. Nej, det gör han inte. Det som är fascinerande med det här är att oavsett var vi står, om jag står här så är linjen rak. Och du, nerifrån där du sitter, du kollar någonting där Karin, du mätte, var det, kollar du pelan var rak eller? Ja. Nej, men du, där är den också rak. Och från eran sida så är linjen också rak. Så oavsett från vilken sida vi tittar på Gud så är han rak. Han är korrekt. Han är homogen. Så är det inte med mig. Jag har nog kanske någon sida som är något sån här rak. Men så finns det andra sidor som kanske är skeva. Jag vet inte hur det är med dig. Jag kan bara svara för mig. Men Gud, oavsett vilken sida man tittar på, är rak. Och han är, som jag sa, referensen. Han är den som allting vägs emot. Så det som avviker från hur den Gud är inte rakt. Är inte rättfärdigt. Ja, men vad hemskt det där låter. Nej, men det är liksom så det är. Och jag har ett förflutet inom byggbranschen. Där pratar man om toleranser. Hur mycket får det här luta för att det ska bedömas rakt? Esse sa till mig en gång att lite snett är också rakt. Ja, men jag vet precis vad han menar. Det är så. Man pratar om toleranser. Alltså man får inte saker och ting perfekt, va? Så är det. Men det finns toleranser. Det får skilja sig så mycket. Men här får det inte skilja sig så mycket. Antingen är det rakt, annars är det snett. Och Gud är referensen. Mose skriver så här. Det här är egentligen en sång. Moses sång. Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. För alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och eftersom han är rättfärdig, han är rak, han är korrekt, så är allt som utgår från honom rättfärdigt, rätt och korrekt. Annars vore han ju inte så. Annars vore han inte rättfärdig. Allt han säger och allt han gör är rättfärdigt. När han skapar den här världen som vi läser om i Moseböckerna, första Mosebok, så står det då Gud skapar. Och när han kommer till tredje dagen och skapar, då är det som Gud på kvällen där tar ett steg tillbaka och så tittar han på alltihopa och så säger han: det här är gott. Det här är gott. Det här är gott. Ordet som används på hebreiskan är tov. Du kanske har varit i Israel och då säger man ju boker tov, god dag. Eller en god dag, alltså man önskar en god dag. Det här är tov, säger Gud. Det här är gott. Det kan också översättas angenämt. Trevligt till och med. Men det här är gott, det här är välbehagligt, säger Gud. Det här är korrekt. Det här är i överensstämmelse med den jag är. Så kommer vi till sjätte dagen. När människan formas till Guds avbild, lika honom. Och placeras in i skapelsen. Sätts in som skapelsens herre faktiskt. Och Gud tittar på alltihopa den där sjätte dagen. När människan är där. Då säger han inte bara gott. Han säger det här är mycket gott. Det här är mycket gott. Meod tov. Det betyder, om man ska översätta ordagrant, ytterst överflödande gott, angenämt. Det här stämmer överens med den jag är, säger Gud. Det här är korrekt. Det här är rätt. Det här är riktigt. Och det säger han också om människan. Så människan skapades lika Gud. Och jag tänker så här då. Så där gör vi. Och Gud är den här. Så var människan exakt som Gud. Men Guds avbild lika honom. Gud var rättfärdig. Människan var rättfärdig. Guds gärningar är rättfärdiga. Människans gärningar var rättfärdiga i skapelsen. Hur länge det var så, det kan jag inte svara på. Men vi vet att det ändrades. Och förändringen var inte en process, utan den hände ganska så där. I och med det som vi kallar för syndafallet. Där människan gick från att ha varit lika Gud, rättfärdig, till att bli en uppblandad varelse. Gott och ont. Tov och ra på hebreiska. Och man blev det. Man lyssnade på ormen. Ni känner till det. Djävulen var där, för bedrog människan. Och man blev en uppblandad varelse. Och det visade sig med en gång. Det var inte en gradvis försämring. Utan med en gång så skedde någonting med människan. Vi är nakna. Vi måste skyla oss. Vi är nakna. Vi måste gömma oss för Gud. Fruktan kom in. Vi gömmer oss för Gud. Och sen när Gud kommer och frågar Adam: vad har du gjort? Vad gör Adam då? Kvinnan som du gav mig, som du Gud satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och Eva: det var ormen. Ormen. Alltså, vi skyllde ifrån oss. Någonting annat hade kommit in i människan. För hon har varit en homogent varelse, lika Gud, god alltigenom, rättfärdig. Så har någonting annat kommit in. En annan natur. En mixad natur. Jag lekte med tanken lite hemma när jag satt och förberedde. Tänk om Adam istället för att ha skylt ifrån sig. Tänk om man bara fallit ner på sina knän och sagt: Gud, jag har syndat. Jag har gjort det här. Men Gud var nådig mot mig. Jag vet inte vad som hade hänt. Kanske inte hade varit så illa som det är nu i världen. Men i alla fall, det gjorde hon inte. Och när vi tittar runt i vår värld så är det så att det tillstånd som råder i världen, det beror just på det här. Att människan är en mix av gott och ont. Jag kan bara gå till mig själv. Jag vet att jag är kapabel till bra saker. Jag kan göra bra saker, tro det eller ej, men jag kan faktiskt det. Men jag vet också att jag är kapabel till dåliga saker. Tyvärr så har jag gjort den erfarenheten. Och jag tror att det inte skiljer så mycket hos dig heller. Vi är kapabla till både gott och ont. Just för att vi är en mix av gott och ont. Och det som hände då, det är människan. Han gömde sig. Från att ha varit i harmoni med Gud, rättfärdig, så kom man blir skev i förhållande till Gud. Och vad vi sa, om Gud är referensen för rättfärdighet, så blev människan orättfärdig. Vi kom i ett orättfärdigt tillstånd. Gott och ont. Gud är bara god. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Men vad var det Gud hade sagt? Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Och det är så. Det som Gud har sagt, det gäller. Han ändrar inte planen. Okej, det gick åt pipan. Han hade väl kunnat gjort det, tänker jag. Det gick åt pipan här med de här människorna. Vi låter dem vara, vi börjar om här borta. Så gör vi nya varelser. Det hade han väl kunnat gjort. Men det Gud har sagt, det gäller. Det gäller. Han förändras inte. Han är. Och det han har sagt gäller. Och utifrån detta, låt oss göra människor till vår avbild lika oss, så har Gud verkat genom historien med målet att människan ska föras tillbaka till det tillståndet. Och vi ser det i Gamla testamentet. Vi ser det med Noa. Vi ser det med Abraham. Han kallar en man och han säger, du ska bli ett stort folk och genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Då är det ju det där som Gud ser. Abraham fattar nog inte det. Det tror jag inte. Men det var det Gud menade. Vi ser det i Mose. Hur Gud ger lagen till Mose. Lagen som egentligen är liksom en reflektion av vem Gud är. Som gavs inte som en frälsningsmedel. Men som en påminnelse om hur fel vi hade hamnat. Lagen skulle visa på människans fall bort från det som var rätt och riktigt. Vi ser det när Gud låter judarna bli ett folk. Han förbereder ett land. Allt förbereds för operation rädda människan. Sen kommer det där underbara uttrycket som jag älskar så mycket. När tiden var inne. När tiden var inne indikerar att Gud är i kontroll. Det var en pekpinne här. Gud är i kontroll. Alltså saker händer inte bara. Gud liksom, nu måste ju fixa till det här. Han får inte panik som vi kan få. Vi blir liksom uppstressade och så fixar vi liksom en lösning. Sådär. När Gud är i kontroll. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. När tiden var inne föddes Jesus Kristus. Guds enfödde son som vi sa i trosbekännelsen. Avlad av den helige ande, född av jungfru Maria. Född som människa men utan del i den mänskliga naturens skevhet. En människa med Guds rättfärdighet. En människa lik Gud. Jesus var rättfärdig. Och han levde 33 år här på jorden rättfärdigt. Inte en enda gång, i varken ord eller gärning, så avvek han från Guds rättfärdighet. Jesus är rakt igenom lika Gud. Han säger så här: den som har sett mig har sett fadern. Ni vet, Filippus säger, låt oss se fadern så räcker det. Nej, men Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Han säger vid ett annat tillfälle, jag och fadern är ett. Alltså, vi är av samma, vi är ett. Han visar inte bara vem Gud är, han visar också vad en människa ska vara. Lika Gud, hans avbild. Och han gör det möjligt genom att träda in i mänsklighetens ställe och utge sig för alla människor. Han, Jesus, rak och rättfärdig, tar varje människas skevhet och orättfärdighet på sig. Och han dör på grund av våran orättfärdighet. För när tiden var inne, medan vänner var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappt vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:68. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Jesaja 53. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det är det här som korset vittnar om. Hur Jesus, rättfärdig, lika Gud, dör för min orättfärdighet. Det är som om skeva jag får bäras av raka Jesus. Det är vid korset, va? Korsets budskap. Jag orättfärdig bärs av en rättfärdig Jesus. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom att såren är helade. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Om nu Jesus har gjort detta, han har dött för all orättfärdighet. Är det en verklighet för alla människor, för varje människa? Lever varje människa idag i Guds rättfärdighet? Nej, så ser det inte ut. Det är sant att han har gjort det för varje människa. Varje människas synd är buren på korset. Varje människas orättfärdighet har Jesus buren. Men för att det ska bli en verklighet i mitt liv så måste jag bekänna min synd. Och jag måste välja bort mitt egen liv med mig i centrum till förmån för Jesus och helt enkelt låta Jesus vara Herre. Man kan uttrycka det så här: det är bara den synd som läggs i Jesu armar som blir sonad. Jag kan bära min synd. Men i den stund jag vänder mig till Jesus och bekänner den, så lägger jag den i hans armar. Där får jag uppleva förlåtelse. Där får jag ta emot rättfärdighet från honom. Paulus uttrycker det så här i Galaterbrevet: jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Och det här att lämna sitt egen liv och låta Jesus vara Herre och följa honom. Det är ju det som dopet handlar om. Vi har en dopgrav där. Man brukar gå ifrån den här ändan. Och här har jag mitt egen liv. Sen går jag ner i dopgraven och dör bort från det livet. Sen står jag upp och går upp där till ett liv i Kristus. Nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Och man kan säga så här att Jesus på korset sabbar hela det här verket som djävulen hade gjort när människan hamnade här. Jesus totalt gör det om intet. För djävulens mål är slakta, stjäla, förgöra. Han vill få varje människa att leva inte i harmoni med Gud utan i disharmoni. I skevhet, i trasighet och allt som det för med sig. Men på korset avväpnar Jesus andevärldens alla första väldigheter. Han skapar en möjlighet, en öppning för varje människa att bli återupprättad och helad. Och det där, det gillar ju naturligtvis inte djävulen. Ska vi prata om honom nu? Ja, inte så mycket men lite. Man kan säga så här att han jobbar stenhårt på att hålla människor borta från denna sanning. Han jobbar mot oss. Och skulle det vara så att du är här inne idag, du kanske står i den här processen. Jag har inte riktigt beslutat mig än om jag ska följa Jesus eller inte. Det är oftast en process i våra liv. En brottningskamp, en sträcka att gå tills man tar det ena beslutet eller det andra. Då ska du veta att djävulen han verkar allt vad han kan för att hindra dig att säga ditt ja till honom. Han vill hålla kvar människor i det tillståndet. Men tack vare vad Jesus har gjort på korset så har vi fått valmöjlighet. Vi kan säga ja till Jesus. Vi kan säga ja till Jesus. Men inte bara det. Han verkar också mot oss som redan är troende. Som har sagt vårt ja. Som vill följa Jesus. Och det står i Efesierbrevet. Så här. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Listiga angrepp. Man kan översätta det också listiga metoder. Djävulen har metoder. Han har knep. Jag höll på lite med judo en gång i min ungdom. Då tränar man grepp, va? Kast. Han har knep. Som man vill liksom få oss på fall. Sätt han jobbar på. Och ett sätt. Väldigt vanligt. Det är lögn. Han är lögnens fader. Han verkar genom lögn. Han sår in lögner. Och tvivel i vårt sinne. Det är här mycket av striden står. I våra tankar. Har du upptäckt det? Jag har upptäckt det i alla fall. Djävulen vill så in lögner i vårt sinne. Sådana tankar som inte stämmer överens med Gud. Bara tänk er i första Mosebok 3 där. Skulle Gud ha sagt? Nej, men skulle Gud ha sagt? Nej, det har han väl inte sagt. Då kan man ju tänka så här. Om Eva hade sagt. Ja, det har han sagt. Och sen bara vänt djävulen ryggen. Ja. Det hade hon nog kunnat gjort. Men det blev det inte så. Han jobbar genom lögn, genom tankar. Och en tanke. På det här området, vi pratar om rättfärdighet. Det är egen rättfärdighet eller självrättfärdighet. Där har vi kanske varit allihopa lite grann, jag vet inte. Men det är ju det att jag förminskar det som är dåligt i mitt liv och förstorar det goda. Jag förklarar så här, tänk en sån här gammal våg med vågskålar. Ni vet Man kunde liksom få det att väga över så här. Vågskålar. Då har vi en vågskål här då. Och där finns det här som inte är så bra. Där finns det som inte luktar så gott. Om ni förstår vad jag menar. Och det där märker ju jag. Usch. Usch, det där var inte bra. Men då egenrättfärdigheten funkar ju så. Ja, men om jag då fyller den andra vågskålen med bra saker, så väger det över. Och det blir fokus där. Ja, men jag är inte så dålig egentligen. Jag är inte så dålig. Men så blir man påmind av doften från den andra skålen och så att säga. Då. Ja, men då ökar jag bara farten och gör ännu mer bra saker. Min egen rättfärdighet ska kompensera det dåliga. Svårt det där. Och det är så lätt man säger, ja, men ingen är ju perfekt. Ingen är ju perfekt. Man är ju inte mer än människa. Man är ju inte mer än människa. Lite fel gör ju alla. Och problemet är att Gud är inte intresserad av vågskålar. Han är intresserad av hela vågen. Förstår ni? Så att så länge det där finns kvar där, så spelar det ingen roll hur mycket jag stoppar in. För hela vågen smutsas av detta som är i den andra skålen. Ett hårt uttryck kan man säga så här. Hela vågen är rutten. Hela vågen är rutten. Ni minns säkert det här tillfället när Jesus var, han var undervisare, och helt plötsligt så kommer det en skock med skriftlärda och fariser släpandes på en kvinna som man hävdade hade begått äktenskapsbrott. Det var säkert så. Och så ställer man henne där mitt framför Jesus och säger, Mose har sagt i sin lag att sådana här ska stenas. Vad säger du? Vad säger du? Och han böjer sig ner på marken och skriver med fingret. Mycket märkligt. Men de ger sig inte, utan de fortsätter att, du måste säga något Jesus. Vad säger du? Ska vi stena henne? Lagen säger att de ska stenas. Och så ställer han sig upp Jesus och säger att den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Det där att han skriver på marken är lite intressant. Det står så här i Jeremia 17. Herren är Israels hopp. Alla som övergivit dig kommer på skam. De som avfaller från dig ska bli skrivna på marken. De har övergett Herren, källan med det levande vattnet. Så med den där handlingen så visar Jesus dem, snälla ni, ni har kommit bort från det som är Gud. De präktiga fariseerna med vågskålar till bredden fyllda med göra rätt insåg där att det mest ruttna i den andra vågskålen, det var just den där inställningen. Vi har fixat det. Vi har fixat det. Vi är rättfärdiga inför Gud. Och kvinnan som överlevde det här gick därifrån mer ren än vad fariseerna gjorde. Självrättfärdighet. Vad är botemedel mot självrättfärdigheten då? Jag har märkt att leva i Guds ord är väldigt bra. Att läsa ordet, eller rättare sagt, låta ordet läsa mig. Det står så här i Hebreerbrevet 4:12. Ja. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon, och inför honom måste vi stå svars. Jag har märkt av egen erfarenhet att det är väldigt bra att inte gömma sig för Bibeln. Jag mår bra av att drabbas av sanningen, även om det gör ont. För att Bibeln hjälper mig. Det är det raka snöret som jag kan väga mitt liv emot. Jaha, det är så det står till. Och då får man ju ta den där vågskålen som inte är så vacker. Och då får man gå till korset. Be om förlåtelse. Få den vågskålen ren. Inte ha kvar skiten och försöka kompensera med en massa gott. För att, tro mig, det blir bara jobbigt. Och ingenting blir bättre av det. Nu menar jag inte att vi inte ska göra gott. Goda gärningar är bra. Men vi kan aldrig kompensera det dåliga med det goda på det sättet. Där ska det ta vägen. Men det kräver ju att jag ser det. Ja, men det här är ju skevt. Det här stämmer inte överens med dig, Gud. Ja, men då får vi gå till korset. Jesus, förlåt mig. Förlåt mig. Låt Jesu blod tvätta din våg ren. Och var inte så snabb med att se andras dålighet. Ni vet, flisan och bjälken. Ja, men jag är ganska bra. Jag har ganska mycket bra här. Men jag ser att du Johan där nere. Du har någonting i ögat där, säger jag. Du måste nog rätta till det där. Ja, men jag då. Ja, han är bjälk i ögat. Ja, men låt det som Gud ta ett tur med det först. Sen kan vi hjälpa varandra. Det andra listiga knepet som djävulen använder är fördömelse. Och fördömelse, det är som något som vi råkar ut för allihopa faktiskt. Jag tror det. Det kastas mot oss alla. Och fördömelsens mål, det är att få oss känna dåliga. Känna oss dåliga. Mycket sämre än alla andra. Ovärdiga. Och genom fördömelse så vill djävulen isolera oss. Få oss att dra oss tillbaka. Helst lämna både församling och tro. Och när fördömelsens röst härjar i vårt sinne, så filtreras allting igenom den. Jag vet, för jag har varit där också. Jag tolkar allting dömande. När Vidde kommer ner på macken och bara är trevlig och snäll. Nej, jag känner mig så fördömd när jag pratar med Vidde. Nu gör jag inte det. Du tål det, jag vet det. Nej, men förstår ni, det går som genom ett filter. Och jag tolkar allt som andra gör. Ja, men de behandlar mig så här, känner mig så fördömd. Och vad värre är. Mycket av det som kommer ut ge ur mig i tal och gärning präglas av fördömelse. Det är hemskt. Fördömelsen gör att man bara ser det dåliga i vågskålen. Förstår ni? Vågen igen. Allt annat skyms bakom det. Nåden, man ser det inte. Man ser inte vägen ut. Man ser bara och hör bara, jag är dålig. Jag är sämre än andra. Jag håller inte måttet. Kyrkan är för fin för mig. Jag stannar hemma. Jag stannar hemma. Vad är då botemedlet mot fördömelse? Medicin mot lögn är sanning. Att leva i Guds ord, se vad Gud säger. Jag menar, det har vi det raka snöret igen. Det är sant. För finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Att i samtal med någon troende som har vandrat med Herren ett tag, bara få dela det här. Kanske få hjälp att bena ut vad som är vad. Ofta är det så där med fördömelse. Att det rör något specifikt område i mitt liv. Där jag känner mig fördömd. Och det lömska med djävulen är att mitt i all lögn så finns det också sanning. Mikael, du är en dålig människa. Du är sämre än alla andra för att du gör just det där. Och just det där stämmer ofta. Du ljuger. Eller vad det kan vara, allt möjligt. Nu tar jag bara det. Och då vet jag, ja, jag ljuger. Så att det finns där. Det är ju sant. Jag ljuger, jag är dålig. Vad dålig jag är. Ja, du är sämre än alla andra. Du är ovärdig. Det finns liksom, det växer bara det här. Och jag ser inga vägar ur. Är det så att man har saker i sitt liv? Och jag kanske har tagit, jag kanske har kommit till Gud och bett om förlåtelse, men det ändå så är fördömelsen där. Så skulle jag vilja säga, och då säger jag utifrån egen erfarenhet, det kan vara till väldigt stor hjälp att sätta sig, jag är en man, sätta mig med en broder. Och så ger jag ord åt det här. Jag känner mig fördömd på grund av att jag ljuger. Förstår ni? Det kallas bikt. Det kallas syndabekännelse. Vad som är så bra med det, det är att den broder jag delar, han får lyssna. Han får vara på ett sätt Jesus där. Och jag bekänner, jag sätter ord på det. Jag säger precis som det är. Jag ljuger. Och det fina i det här är att på samma gång som man får lyssna, så får han också vara den som säger till mig när vi tar det här i bön sen, kommer inför Jesus, att du är förlåten. Du har bekänt din synd. Du är förlåten. Du är fri från synden. Jag är förespråkare av bikt. Varför säger jag det? Jo, för jag praktiserar det själv i mitt liv. Det är en ytterst underskattad välsignelse att få bekänna sin synd för en annan människa. Jag tror inte på offentlig syndabekännelse. Jo, har jag syndat inför alla, ska jag inför alla bekänna det. Om jag skär stulet från macken, då kanske jag kan ställa mig här och säga det. Jag har inte gjort det, jag lovar. Men jag tror att inför en människa som du har förtroende för, dela sånt som skaver, som inte står rätt till. Och vad vi gör i den stunden, det är att vi tar ifrån djävulen sina liksom redskap. Ja, men det där, det är på korset. Så varsågod, djävulen. Det är ingen idé att du pratar med mig. Du får gå dit. Kommer han nog inte göra, tror jag. Fördömelsen. Jag får dela min synd, bekänna min synd med en annan människa. Men också be om att den helige ande får fylla dig. Kanske i förbön söka ande uppfyllelse. För anden är vår hjälpare. Och han hjälper oss att se. Han uppenbarar, han målar, han visar mina synder på korset. De är på korset. Jesus dog för mig. Det blir levande för mig. Det blir inte bara någonting jag läser, någonting som jag hör. Anden gör det levande. Vad gör den helige ande mer? Jo, men han tar av det som är Guds kärlek och bara häller in i mitt liv. Och han vittnar om vår position inför vår Gud. Vi är rättfärdiga. Vad mer då? Jag skulle säga så här, gör tvärtom. Vad menar du? Jo, jag menar att när fördömelsen säger till dig, isolera dig. Bli delaktig. När fördömelsen säger stanna hemma, gå. När fördömelsen säger tig, sjung, ge dig hän i tacksägelse. När fördömelsen säger gå den vägen, gå den vägen. Jag har varit i lägen i livet då man liksom, nej men jag skiter i det där. Nu får det vara bra, jag stannar hemma. Men så har Guds ande manat mig. Och det är inte enkelt. Men ta kampen och så går man. Och där, när jag gör det så bryter jag loss ifrån djävulens bojor och band i fördömelsen. Jag har talat om rättfärdighet idag. Varför då? När vi ser att vi står rättfärdiga inför Gud på grund av Jesus Kristus. Och när heliga ande får uppenbara dig i våra hjärtan. Att jag är ren inför Gud, att jag är älskad. Att jag faktiskt är i harmoni med honom. Då förlöser det frimodighet i våra liv. Det skapar trygghet. Det ger kraft och det ger uthållighet. Vi lever här på jorden som vittnen om Jesus Kristus. Jesus vill träda fram i våra liv. När vi inser att vi är accepterade i Gud. Att jag är frimodig inför honom. Så kan jag leva det livet frimodigt. Jag kan leva det frimodigt. Så här skriver Paulus. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Det finns någonting av att stå fast i att Jesus har rättfärdiggjort mig. Det får vara bältet som jag har kring mina höfter. Jesus har rättfärdiggjort mig inför Gud. Jag får klä mig i hans rättfärdighet som ett pansar. Så när ondskan härjar emot mig, ja men jag är, min ställning inför Gud är rätt. Inte på grund av mig, men på grund av honom. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Skor, vet ni, det skyddar och ger stabilitet åt fötterna. Fridens evangelium, just det här. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelierna. Ja, men det gör mina steg fasta. Gud är inte mot mig, han är för mig. Han älskar mig. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tron på Jesu fullbordade verk. Tron på att min ställning inför Gud är upprättad. Att jag är ett älskat barn. Att jag tillhör honom. Den tron släcker fiendens brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm. Och andens svärd som är Guds ord. Jesu fullbordade verk för oss. Vi får ta det som en hjälm. Vi får ta det som en hjälm på vårt huvud. Vi skyddar våra tankar. Och andens svärd som är Guds ord. Vi får svinga. Emot alla krafter och makter som vill slå ner modet på. Som vill bara få oss att krympa ihop och gå och gömma oss. Vad säger Guds ord? Men Guds ord är tydligt. Vi är rättfärdiga i Jesus Kristus. Gud älskar oss. Han är för oss, inte emot oss. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Amen. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för det du har gjort, Herre, på korset. Som vi kan bara snudda, vi kan inte ta in allt, Herre, hela fullheten. Men Herre, tack för att det är den frihet som du ger. När jag ser att på grund av vad du, Herre, har gjort för oss, så kan jag stå inför dig, Fader, utan skam. Och jag kan stå där, Herre, rättfärdiggjord. Jag bara tackar dig för att din ande vill lägga det här djupt i våra hjärtan. Det blir liksom en stadig grund som vi lever på. Herre, jag ber för den som kanske brottas med fördömelse, Herre. Jag ber, Herre, om befrielse. Jag ber, Herre, att de där lögnerna får knäckas och ebba ut, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att din sanning får komma istället. Hjälp oss inte leva i självbedrägeri, Herre, självrättfärdighet. Tack Jesus för ditt blod som renar oss från all synd. Amen. Vi ska ta en stund i lovsång och tillbedjan och att vara inför Herren. Och som vi brukar, så finns det möjlighet till förbön, samtal. Kommer stå några förebedjare där. Korset är också öppet. Det är en bra plats idag kanske. Talet om korset. Vår räddning, vår frälsning. Där Jesus bar all vår orättfärdighet. Det kan ju vara så att du kanske har behov av att förnya det här. Ja, men Jesus, jag vill följa dig. Det är dig jag vill följa. Det är dig jag vill leva för. Korset är en bra plats för det.